Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Alltså prestationsrädslan vet jag inte om den är så mycket att ha. Den är ju inte speciellt kreativ tycker jag. Men däremot att våga göra sig öppen och osäker.
Värvet. Värvet.
Hon är en av de där gästerna som nästan inte behöver någon presentation, för Pernilla August är ju en av Sveriges stora skådespelare. Hon har varit aktiv sedan mitten av 70-talet och syns i filmer som Gilliap, Star Wars, Indiana Jones, Fanny och Alexander, Gentleman, Call Girl och så vidare. Listan kan göras otroligt lång. Och för 6 år sedan debuterade hon som regissör med filmen Svinalängerna, för övrigt svinbra. Och nu är hon tillbaka som regissör med filmen Den allvarsamma leken efter en mycket, mycket känd roman av Hjalmar Söderberg. Om det här och mycket annat ska vi prata, så vi kör igång med Värvet avsnitt 244. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och här är hon, Pernilla August. Hur mår du?
Jo, men jag mår ganska bra tycker jag. Jag är lite trött idag. Jag har inte varit i Stockholm på så himla länge. Så att det är så mycket människor man ska träffa. Och sen så var jag ute lite för länge igår. Det ångrar jag nu idag på morgonen.
Var det kalas?
Det var lite kalas. Det blev lite kalas.
Ja, okej. Okay. Något slags middag?
Nej, det är någon slags Sturehov. Men det var väldigt trevligt. Men det blev lite för sent och lite mycket. Men så blir det ibland. Mm. Det är liksom när man kommer tillbaka till skolan. Liksom. Man ska börja skolan igen som kommer hem till Stockholm. Jag har inte varit i stan sedan i juni, tror jag.
Mm. Har du varit i Skåne?
Jag har varit i Skåne. Och så har jag varit i Köpenhamn. Och så har jag varit i Frankrike.
När jag läste på om dig nu så såg jag ju att ditt hus i Skåne ligger ute till försäljning.
Jaha, står det på nätet?
Jaha, liksom... det var en artikel någonstans.
Jaha. Mm.
4,2 okay. miljoner kan man köpa det för. En skånelänga som är en relativt nybyggd men som är liksom efterhärmade. Det klassiska.
Det är väldigt, väldigt vackert hus. Mm. Ja, det är ett salu. Men jag har inte riktigt bestämt mig. Jag har börjat tveka lite. Jag vacklar lite.
Mm.
Men där är jag också fatalist. Jag känner, om det är meningen så är det någon som vill ha det.
Mm.
Som ska ta över efter mig.
Men vet du, för mig så känns det som, just när jag har läst på om dig, så känns det som att den där platsen betyder jättemycket för dig.
Den betyder jättemycket. Men det är själva Skåne som betyder. Så att jag kommer inte släppa Skåne. Eller Skåne, det är liksom den platsen där jag bor. Jag vill bara köpa ett annat hus, okay. helt enkelt.
Mm. På Östlän?
Ja.
Mm. All right. Och var i Frankrike har du varit i sommar?
Jag har varit i Antibes.
På bröllop? Bland annat? Kändisbröllop?
Bland annat?
Ja.
Mm. Det var jättekul bröllop.
Hur som helst, när jag läser in mig på det så känns det som att... Det ser ut som att det inte var någon tvekan om vart du skulle i livet. Apropå fatalism då kanske.
Ja, vad intressant. Nej, det var nog så. Du har nog rätt i det. Jag var ju väldigt ung när jag började liksom. Men jag hade en period där när jag tänkte att jag skulle bli psykolog eller terapeut. Kom ihåg mig, men jag hade så himla dåliga betyg. Så att, och någonstans så ligger ju det yrket ligger rätt nära skådespeleri. Alltså det liksom själva analyserandet ligger inte så långt ifrån.
Mm.
Liksom det tänket. Och det är väl det som jag tycker är så kul också med mitt jobb eller med skådespelare. Det där liksom analyserandet och att förstå en person, varför man gör, varför gör han så här och även med regin tycker jag. Det är det som är kul. Mm. Faktiskt.
Ja, just det. För att jag tänker mig att... jag tänkte att jag skulle återkomma till det faktum att jag själv är... Jag tycker inte om att vara självupptagen egentligen i de här intervjuerna. men det är svårt att låta bli ibland.
Men du är egentligen skådespelare, fast du inte har sagt det.
Nej. Ja, exakt. Eller misslyckad i alla fall.
Jaha.
Det var min plan. Jag skulle bli skådis. Jag gick på en folkhögskola och... pluggade skådespeleri.
Mm.
Då var det väldigt viktigt för mig att jag hittade en folkhögskola där man inte behövde testa. Inget scenprov. Nej. För jag hade aldrig stått på en scen. Så att,
vad roligt.
Och så hittade jag en sån. Och då tänkte jag så här, då har jag tänkt i efterhand, för att jag kommer liksom aldrig över min scenskräck. Och då har jag kommit fram till det i gamla dagar nu när jag har gjort stand-up. Att anledningen till att jag, förmodligen anledningen till att jag inte mådde bra på scen var för att jag inte visste vart jag skulle.
Det tror jag ofta.
Och då tänker jag så här, att när man är dels skådis på din nivå, men också kanske
framförallt i regi, så måste du vara väl, alltså då antar jag att det kan aldrig inte finnas en riktning.
Nej, helst ska det ju inte vara så, men det kan ju vara så ändå.
Okay.
Det är ju inte alla som kanske jobbar, men jag tycker det är det viktigaste. Men det var ju det där lärde man sig på scenskolan redan, liksom det där 5 V:na som vi hade. Vem är jag? Vart ska jag? Varför? Vilken tid? Jag menar så det vet.
Mm. Det var ju bara 3.
Det var bara 3, ja, vilka. Det där ska bli kunna som rinnande vatten. Vem är jag? Vad vill jag? Varför vill jag det?
Vart ska jag?
Vilken tid är det?
Okej. Okay.
Vad är det för väder? Hur mår jag? Nej. Nej, men det där, men det har jag med mig jämt liksom, ja, när jag jobbar det där. Ofta är det också när man inte förstår, när man liksom är så där, varför, ja, men så där, man inte förstår en karaktär eller en situation eller ett manus som inte riktigt funkar, då kan man alltid gå till, men vad vill vi? Mm. Det är också vad jag vill som regissör med det liksom, vart vi är på väg, vilken historia vill jag berätta.
Du, frågade jag hur du mår? Ja, det gjorde jag. Och, men då undrar jag så här, vad liksom, hur ser ditt liv ut?
Just nu har det börjat från och med igår, så är det bara den allvarsamma leken som gäller tills vi har premiär.
Toklansering.
Ja. Mm.
Och du åker runt på festivaler? Och...
Ja, nu är jag på väg till Malmö filmdagar efter det här. Och sen så är jag på väg till Haugesund filmfestival.
Jag har aldrig hört talas om varken filmfestivalen i Haugesund eller själva Haugesund.
Har du inte?
Nej.
Men den är rätt stor.
Var ligger den någonstans? I Danmark?
Nej, Norge.
Okej.
Okay. Ja, Haugesund. Men den ligger ganska långt uppåt, va? Det här är ju jättepinsamt att jag inte vet vart jag ska. Men jag tror den ligger ganska långt upp.
Förhoppningsvis är det någon annan i din närhet som vet.
Jag hoppas också. Vart du ska. Ja.
Jag tänkte att jag skulle komma dit först senare, men jag har ju inte fått se filmen i fråga.
Ja, vad tråkigt.
Ja, eller? Ja. Ja, det var lite synd, för det hade ju varit härligt.
Ja.
Den här intervjun.
Ja.
Men hur har den tagits emot?
Ja, den har ju inte liksom tagits emot så mycket ännu.
Fast
eftersom den inte... Vi hade premiär i Berlin.
Mm.
Och jag är så här, jag läser ju inte recensioner riktigt, men man får ju höra ändå.
Var du inte där?
Jo, jag var där, men jag har inte läst recensionerna. Men då fick vi några, vi fick 3 recensioner tror jag. 2 jättefina och 1 jättedålig.
Aha, okej.
Okay. Och då tänker jag, så det var liksom sådär, ja, okej. Okay. Det var lite läskigt tycker jag. Jag. För filmen blev klar tror jag 3 dagar innan vi visade den. Så att man är ju helt hudlös. Det var att man kommer till Berlin och sen, då är det sådana här intervjuer runt bordet med att man... Ja, men jag vet inte hur många journalister jag träffar. Och det är rätt tufft. Alltså. Jag är inte så där jättebra på det. Eller det funkar ju så. Men jag blir väldigt dränerad efteråt. Man blir liksom bara... Och när man är hudlös så där så tycker jag...
Vad betyder det att vara hudlös?
Att vara hudlös, att man är, att allting går in. Man har ingen filter liksom. Man har ingen skydd. Ingen hud. Ofta det... Därför att jag tror att det blir så också, därför att det är mitt verktyg i filmskapandet och liksom då slutprocessen, som är när man ska låsa en film, det där slutmixen och hela det, då måste man ju vara så fruktansvärt känslig liksom. Och då gäller det ju att ta bort all hud och bara ha kvar intuitionen, men det är ju som ett membran nästan. Och det kan jag uppleva mer och mer ju äldre jag blir liksom, eller ju mer erfarenhet jag får, så kan jag känna att det verktyget verkligen är det viktigaste, tycker jag. Det har jag verkligen tänkt på det den här gången också, att det är, ja, det är mitt instrument.
Men jag förstår vad du menar, men jag tänker också att för när du då ser den 3 dagar innan den visas i Berlin.
Ja.
Hur många gånger har du sett den då?
Åh, herregud. Ingen aning.
100?
Eller i och för sig från början till slut sådär, så att man tittar på en visning. Liksom, kanske 100.
Mm.
Kanske inte så många gånger.
Men hur kan man, inte...
50 kanske.
Okej, 50. Men ja, hur kan man inte gå vilse då? Alltså, förstår du? Hur kan du ha din, hur kan din kompass fortfarande vara kalibrerad efter 50 gånger?
Jag vet inte. Men man kan ju gå vilse. Det är ingen som säger det. Det vet vi ju inte. Nej. Jag kanske har gått jättevilse. Det återstår att se. Det får vi reda på den 9 september. Nej, men jag tror att det handlar om... Dels är jag ju inte själv. Jag har ju mina vänner och arbetskamrater med mig hela tiden. Och de byts ju ut från liksom manusstadiet till att vi börjar liksom på golvet och filma. Då är det ju ett gäng och sen så går vi in i klipprummet och då är det ett liksom... Så att jag, det är ju väldigt mycket ett samtal hela tiden. Så där, när man, vad det gäller tror jag är att man känner, varför är det som skaver där? Vad är det, det är någonting som inte stämmer, vad är det? Och så börjar man prata om det. Och så tänker man, är det för långsamt? Ska man ta den där, ska man klippa där istället? Eller vad fan, är det för mycket musik? Är det för liksom, ja men du vet... Mm. Ska vi ta bort? Ska vi göra tyst? Alltså det är när man håller på sådär. Och det är väl det som jag menar med intuitionen och membran. Att man ska liksom vara känslig för när det skorrar. Mm. Och där det ligger en sten liksom i vägen sådär man känner. Att titta på den, vad det är. Så att man inte, för det är ofta så kan man ju känna sig, skitsamma. Nej men det är okej. Och det är där liksom, vi löser det sen. Eller så tänker man, nej, nej, nej. Alla sådana beslut kommer upp. Allt kommer upp.
Mm.
Så man tänker, är det fixar sig sen? Eller?
Men finns det något klipp i den allvarsamma leken som är skitsamma?
Jag har ett klipp som jag undrar, men det var bara för att Åsa Mossberg, min älskade vän, som jag klipper med. För att hon... sa sådär, fan, vi kanske skulle ha... Ja, det var när vi såg den i Berlin, tror jag. Var det rätt att ta bort ljudet där? Det är en situation där hon skriker och sen så beslutade vi för att ta bort ljudet där. Så kanske skulle ha haft kvar det. Det är en liten petitess. Mm. Men och det kan jag gå och tänka på sådär. Ja, kanske skulle ha haft det.
Men det där är ju så lustigt för att jag har diskuterat det jättemycket med låtskrivare som ofta inte förstår den här tanken. Men jag har funderat på i dessa dagar när allting är digitalt, varför en låt måste vara färdig.
Mm.
Förstår du? Alltså, det borde rimligen gå att så här, nej men fan, det flög inte riktigt med den där trumpeten.
Mm.
Alltså, ens när låten har funnits i 3 år.
Mm.
Jag tar bort den nu.
Mm. Alltså, ja, nej, precis. Mm.
Och det borde ju rimligen gå. Mm. För jag antar att liksom när man... Alltså,
det... Men det händer ju också. Director's cut, liksom, att man gör om en långfilm, klipper om.
Men
det är ju inte sådär jättevanligt.
Nej. Och framförallt, men jag menar, skulle du kunna ändra någonting nu? Vi har... Vad är det? Det är 23 augusti.
Ja, då skulle jag testa att lägga till det där ljudet, tror jag. Men annars, nej, men det är också, man måste också bestämma sig för att nu är det färdigt liksom. Mm. Man kan inte vrida och vända på allting heller. Och... Det tycker jag är jättesvårt. Det där, är det klart nu? Alltså, men då behöver man ju också en deadline liksom.
Mm.
Den här gången så satt vi... Vi skulle låsa filmen 5. Då hade vi i alla fall gått över i tid. Eller vi hade fått mer tid. Och vi satt liksom... 1:05 gjorde sista klippen.
Mm.
Det var helt häftigt faktiskt. Mm. Så att vi gjorde de sista klippen utan att ha sett igenom hela filmen.
Ja, oh, wow.
Mm.
Men du, hur är det då... I slutskedet liksom. Mm. För jag funderar på det här med... Jag intervjuade David Densick som ju är, ja, antar jag, duktig.
Fantastisk, tycker jag. Ja, en av våra absolut bästa skådespelare. Ja. Tycker han är underbar.
Då är vi överens om det. Nej, men han sa kanske lite så här, lite kaxigt, men jag antar att han kan backa upp det också. Att han liksom, han kan ofta se på en klippning och säga att nej men herregud, det här... här har du tagit fel, eller alltså att jag var inte bra, men här är mikdom, eller vad heter det, bom, han är gärna med och skruvar. Men vilka människor släpper du in allihopa? Släpper in Sverige liksom?
Nej, inte i klipprummet. Nej. Det är en sån helig process. Jag tror inte, jag vet inte om jag själv skulle vilja vara med som, alltså när jag, om jag spelar, var med i ett klipprum. Det är liksom, det är inget magiskt så, men ibland så tror jag som skådespelare att man, det kan vara svårt att välja, alltså rätta tagningar i förhållande till hela filmen och i förhållande till vilken film det är som jag vill berätta. Mm. Så har man ju kanske, jag kanske skulle välja andra tagningar. Men i min värld så, ja, jag vet inte. Nej, men skådespelarna är inte med i klippningen helt enkelt. Det vill jag ha för mig själv.
Mm.
Och det är jättekänsligt när man ska visa första gången också. Det är jätteläskigt.
Då får de se.
Då får de ju se.
Mm.
Och så får de ju tycka. Och det, men det är ju alltid så där mycket som är bortklippt. Och varför har de klippt bort det? Och sen är det ju liksom... Men jag och Åsa jobbar så tätt ihop. Liksom, och det är ju liksom i klipprummet som filmen skapas på något sätt. Där man, vilken historia är det vi ska berätta nu? Vi hade ju jättemycket material.
Mm. Hur mycket, ja, som man säger i min värld, då, hur mycket överbandar man, så att säga?
Men du anar inte. Jag törs nästan inte säga det.
Jo, men säg.
Alltså, vi hade en första version på 3 timmar och 40 minuter. Och nu är den 1:58.
Ja, wow. Mm.
Då är det är ovanligt mycket. Men får se om det... Ja, kanske blir en lång version någon gång. Jag vet inte. Det är väldigt mycket fint material. Men det var också ett beslut där man kände att det är för många historier. Vi måste liksom koncentrera det.
Mm.
Jättesvårt. Jätteläskigt.
Du berättade en jävligt intressant grej, tycker jag, i Genier med Moa Gammel.
Jaha. Vad spännande.
Ja, då sa du att... jag tror att du pratade om en scen i Svinalängorna som inte höll. Det var Ville Virtanens rollfigur som på något sätt hade varit full på fel sätt, eller vad det nu var. Eller, ja, jag vet inte vad det var. Kommer du själv ihåg vad det var för exempel du tog?
Kul att man inte har någon minne kvar. Nej, vad var det? Apropå något som inte funkade.
Ni hade suttit i klippningen och...
Ja. Nej, men det var det att det var strukturen som inte funkade.
Okej. Okay.
Mm. Det var det. När vi plötsligt... Gud, det var ju liksom min första film verkligen. Och då sitter Åsa och jag och tittar igenom allt material. Och så sitter hon och liksom trycker där det känns. Sätter hon små prickar liksom. Bara rent intuitivt och där det bränner, där hon känner någonting. Och vi tittar och tittar, det tar 10 dagar tror jag. Tittar igenom hela det materialet. Och så är vi klara. Och vi har inte pratat så mycket under vägen heller. Så bara vänder hon sig till mig och säger... Du ser att det inte funkar, va? Och jag tänkte, gud. Ja, jag ser att det inte funkar. Och då, det som inte funkade var helt enkelt den strukturen som vi hade hoppats på skulle funka. Att han var, att familjen liksom, familjen är nykter, men att han är nykter och sen så skulle han bli full och sen skulle han bli nykter igen och sen skulle han få ett åtfall. Så det var liksom en bana som gick upp och ner och upp och ner och upp och ner. Och så känner man, den tiden har vi inte. Så det måste vara liksom pang på rödbetan på en gång.
Mm.
Han måste vara packad.
Mm.
Och så får han liksom, eller liksom, vi gjorde om den strukturen. Så det bara fick en, så det var det. Och så var det också så här, man tänkte liksom att man, att det skulle vara en överraskning att familjen skulle börja som det nu var jättebra igen. Och så skulle vi inte veta att han hade alkoholproblem, utan det skulle smyga sig fram. Men så var det också när man visade filmen, den versionen som vi hade då, så Ja, men då visar det sig att det är liksom lika bra att börja med. Så jag tror nu börjar vi med ett minne direkt. Så att man liksom bara, det är bara rakt in. Han står och slurprar i ett sätt ägg. Och där och.
Jag såg den i förrgår, tror jag. Och jag tycker den är... Det är jävligt häftigt, tycker jag, att det är din första film. För att den känns ju just i regin... skulle jag säga så här, ovanligt vågad på ett sätt, för att ofta med film, kanske framförallt svensk, jag vet inte, eller film i största allmänhet, man lämnar inte så mycket åt man litar inte på att det finns en tänkande varelse i biosalongen, och jag tycker du gör det på ett alldeles strålande sätt, att man...
Åh, vad roligt, vad glad jag blir.
Ja, men det är ju...
Det,
ja.
Vad kul.
Det jag tänkte fråga dig om var, om det nu är så att du sitter i klippningen och du inser att det är någonting som inte finns.
Mm.
Du hade behövt någonting.
Mm.
Vad gör man då?
Ja, i de bästa världen så kan man komplettera. Det är ju en liten tidsfråga, eftersom man inte behåller kostym och studiebyggen och sånt där. Ofta håller man det tills vi har, liksom, tills man har materialet liksom, och har gått igenom en första version. Liksom. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig liksom...
Det har aldrig krävt.
Nej, det har väl inte... Ja, det kanske har behövts. Men möjligheten har inte funnits. Pengarna har inte funnits där.
Nej, okej.
Tror jag.
Mm. Och då får man...
Eller skådespelarna, eller vad det var, jag vet inte.
Ja. Och då får man trolla med knäna i klippningen istället?
Mm.
Okej. Okay. Mm. Och händer det ofta?
Precis. Att man trollar med knäna i klippningen, ja, det tror jag händer oavbrutet. Ja. Det tror jag, verkligen. Det är kul att man kan göra det, tycker jag. Det är häftigt. Man kan ändra liksom en berättelse.
När du regisserar... Som det, jag vet inte, jag försökte hitta en svensk översättning till ordet dailies.
Dagstagningar.
Dagstagningar, mm. Okej. Okay. Är det en stor del av ditt arbete?
Att titta på dagstagningar?
Ja.
Nej. Det borde jag kanske göra. Men, men jag har... Jag började med det. Men sen så tar det så... fruktansvärt mycket tid, så jag har prioriterat helt enkelt att gå och lägga mig tidigare istället och tänker att jag ibland så kan man kolla på, men nu är det ju så mycket digitalt, så att vi kan ju gå tillbaks, du kan nästan ha, vi har det på en iPad liksom dagstagningarna, så att då kan man gå tillbaks och kolla om det är något speciellt som man vill titta eller hitta ett läge så att det ska liksom komma överens eller stämma. Men
vänta, vad betyder det? Alltså hitta ett läge.
Nej, men det kan vara ett liksom spelläge. Man tänker att det ska matcha. Du ska komma ut genom en dörr, så ska du gå in genom nästa, och det kanske har gått en månad. Så hur var läget då? Eller man är osäker plötsligt på, hade han verkligen hatten på sig eller vad? Ja. Mm. Så finns det numera, så har skripten det på iPad.
Okay.
Det är ju skitbra. Så att det där med dagstagningar, förr tittade man ju alltid på det, men då var det liksom när filmen blev framkallad och man skulle se också om det var tekniska problem och man behövde ta om på grund av det. Men jag har känt sådär att jag vet inte, det kanske har med att göra med att jag också är skådespelare, för att jag är så djupt inne i berättelsen och i karaktärerna, så att det är lite sådär som jag känner när jag tittar utifrån, så är det liksom såhär, då ser jag bara en massa fel. Jag ser bara, nej men gud, varför gjorde jag sådär? Nej, så att jag liksom försöker, jag tror att jag prioriterar att hålla, lita på att det finns i mig liksom. Att jag lever i den där världen.
Det är inte så att du är lite rädd för att kolla på dem då?
Jo, kanske. Men jag det är ju, som skådespelare är jag också, tittar jag aldrig på tagningar. Nu kanske jag kan göra det någon gång, men därför min upplevelse är att jag blir distanserad. Jag ser liksom, jag plötsligt börjar jag tänka, ja, men om man tittar på men det är likadant med recensioner. Om man läser, jag hade en upplevelse en gång när min första teaterupplevelse, när min första teaterjobb uppe i Gävle, när vi spelade Tre systrar. som var en fantastisk, det var det roligaste jag varit med, det var så jävla roligt. Och så skulle, fick vi, hade vi premiär och så fick jag recensioner och så fick jag de mest fantastiska recensioner. Och jag läste och slurpade i mig den här liksom, det var jätteroligt. Sen ska jag upp på scen på kvällen och har en känsla av att jag liksom, nej men jag är helt borta. Alltså jag har stått och tittat på mig själv på axeln hela tiden.
Mm.
Vad var det de tyckte att jag, var det där bra när jag gjorde så där? Vad var det? Du vet, jag, så känner jag bara, det här är jättefarligt för mig. Därför att jag tappar, jag liksom kommer utifrån. Och jag är så mån om att vara kvar i. Så allt sånt där som puttar mig ut, det försöker jag ta bort liksom. Och det är likadant när man tittar på en tagning och säger, varför gör jag så där med munnen, vad konstigt jag ser ut. Och så börjar man se tics och så börjar man se saker som kanske är för karaktären bra, men inte bra för Pernilla. Så därför har jag valt att liksom inte, nu har jag så pass mycket erfarenhet så jag tror, det ska bli spännande faktiskt, för att nu i Arvingarna som jag håller på med, som är en dansk tv-serie som jag var med och konceptuerade, som det heter så fint.
Mm.
Jag kickade igång det, jag gjorde de tre första avsnitten. Och nu håller vi på med en tredje säsong där jag spelar. Så jag är med i den och spelar lite. Ganska liten roll, men väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och så ska jag regissera sista avsnittet. Så då måste jag ju spela och regissera. Och då måste jag ju titta på mig.
Mm. Är det första gången du regisserar dig själv?
Absolut.
Ja.
Ja. Det ska bli jättespännande faktiskt.
Mm. Ja, det har jag funderat på, att det måste vara svårt.
Jag tror att det är jättesvårt.
Ja.
Jag tror att det är jättesvårt. Men det här är ett sånt bra sammanhang och det är så mycket familj och jag känner alla så väl. Och det är väldigt snällt och varmt. Så det är en bra sätt att pröva, tänkte jag.
Mm. Vad roligt, vad härligt. Det känns liksom som att du... Ja, du är inte ny som regissör, men det måste ju ändå liksom, alltså det känns ändå som du gör massa saker för första gången.
Ja, gud ja. Men jag känner mig fortfarande ny.
Okay.
Det gör jag, det är bara 5-6 år. Men jag är fortfarande, jag lär mig ju hela tiden. Eftersom jag inte har liksom, jag är ju inte utbildad. Det är jag inte. Jag är ju liksom utbildad i scenisk konst, men inte i det filmiska, alltså bara rent det tekniska. Det vill jag ju lära mig jättemycket mer. Jag har bara min intuition.
Ja.
Men den följer, den liksom, jag är glad för den.
Men vad har du gjort för misstag då?
Nej, jag har inte gjort några misstag, men jag vill bara utveckla mig.
Mm.
Jag vill kunna liksom veta mer. Men å andra sidan så handlar det ju om att välja rätt folk runt omkring sig. Så har man väldigt bra fotografer så behöver man inte veta exakt vilken brännvidd, vilken, vad man ska ha för lins just då. Eller.
Mm.
Det är därför man har proffs.
Det där med din recension,
ja,
i Gävle där,
mm,
fick mig att tänka på en fantastisk anekdot som Christer Henriksson berättade i en annan podcast som heter Nemo möter.
Jag har varit med om det och kollegor som har sagt så här att kan inte du komma och titta för vi ska lägga ner det här för det är så jävla dåligt och det är 2 veckor kvar och vi kör igenom det imorgon och kan inte du komma och liksom titta så där. Och då har jag gjort det vid några tillfällen.
Mm.
Och bland annat ett tillfälle som man kommer ihåg. Var Trestina Ekblad som... Ja, jag kommer ihåg, det spelar ingen roll. Och då gick jag ner och tittade. Och de var så... Alltså de pratade om att lägga ner det.
Mm.
Och då skulle jag vara en av de rösterna som skulle säga, ja, det tycker jag ni ska göra. Och jag kommer ihåg att jag gick in efteråt och sa, det här ska ni absolut inte lägga ner. Det här är något av det bästa jag har sett.
Mm.
Och alla var så här, va? Vad fan menar du? Ja, jag kanske inte är klok så här, men det här tycker jag var... Det var så skört. Det var så fint.
Mm.
Som man sällan ser i teater. Okej, okay, så fortsätter de. Sen säger jag så här, du kommer att titta på premiären va? Så kommer jag på premiären och tittar. Och då kommer jag in i logen efteråt. Och då frågar jag, ah, vad tyckte du nu då? Och då säger jag, ja, det jag såg ikväll, det hade jag kunnat lägga ner.
För det ändrar så mycket alltså.
Ja, nej, men alltså det är den där liksom, när den där du vet... När den där tvärsäkerheten kommer in.
Mm.
När maskineriet börjar.
De kanske fick så mycket luft av att du hyllade dem i början.
Ja, men bara alltså, skit, liksom. Finns också, jag kan märka på mig själv också. Att man vågar... Det finns någonting i ens röst som börjar sådär. När man, liksom, mm, man börjar spela tvärsäkert. Mm. Det svåraste med att vara bra, tycker jag. Det är inte att vara bra. Det är att våga vara osäker på om man är bra.
Det är så jävla spännande.
Ja, det är verkligen det. Men det var precis det som hände mig. Det var precis det.
Ja.
Alltså det är ju verkligen att våga vara öppen och våga vara osäker. Men osäker är man ju om man är öppen. För då vågar man ta en risk på något sätt. Så det gäller ju att vara, jag tycker det är det landet som det är intressant. Mm.
Det var ju, det är ju en miljon år sedan nu, men du berättar också, tror jag, för Moa Gammel om den här scenen i Fanny och Alexander när du ska visa din nya klänning. Mm-hmm. Hur illa du mådde inför den scenen.
Ja. Precis, jag var ju jättenervös, jag var ju jätteung och det var liksom absolut första. Och i manuset stod det, det var så fint beskrivet hur hon ställer sig på bordet och visar en vackra klänning. Och jag bara så här, det där bordet var ju så stora scen, liksom. Man skulle, vad ska jag prestera? Det var ju prestationsångest, vad ska jag prestera? Och sen när vi skulle göra den så bara, det bara som att jag gled. Och då hade han ändrat det så där bordet, då skulle hon bara ställa sig i sängen. Och det var bara allt lätt. Mm. Och det är ju verkligen finaste regin. När man inte märker. Man märker inte vad man gjorde.
Men då tog jag ju bort osäkerheten.
Helt. Genom bara trygghet.
Ja, men du ska inte vara trygg. Ja. Det konstaterar vi just.
Ja, det har du rätt i. Men jag tycker... Nej, men trygg... Nej, men vänta. Det finns en dualitet i det där på något sätt. Som är alltså trygg i sig själv för att kunna våga vara osäker.
Okej. Okay.
Mm. För att kunna våga ta en risk. Mm. För rädslan, alltså prestationsrädslan, vet jag inte om den är så mycket att ha.
Nej,
den är ju inte speciellt kreativ, tycker jag. Men däremot att våga göra sig öppen och liksom osäker. Jag vet inte om jag skulle nog inte använda det ordet. Jag tänker mer att jag vågar släppa kontrollen. Liksom.
Hur är du på att skapa den miljön för dina skådespelare då, när du regisserar?
Jag hoppas att jag är bra på det. Mm. Men det ska ju de svara på. Men jag tror att jag jobbar på det lite omedvetet. Men jag tycker så mycket om... Jag är väldigt mån om att det är ett gott arbetsklimat, tycker jag. Jag blir jättenervös när det skriks för mycket. Alltså jag har väldigt respekt för spelet och för skådespelarna. Så att när det blir för rörigt blir jag nervös. Man måste liksom ha respekt för spelplatsen på något sätt. Men det är jätteviktigt också att skådespelarna liksom på något sätt bara smälter in, ramlar in, tycker jag. Att det inte är så där tystnad, tagning, klappa, det vet man. Mm. Utan det ska, jag vill bara att det ska, helst vill jag bara, rulla, sätt på kameran, vi kör, vi rullar. Mm. Så att det liksom, det ska vara liksom lätt.
Lite lek nästan.
Ja, älskar, det blir alltid som bäst. Eller liksom, ibland så gör vi också att man tar två tagningar på varandra, eller att jag ibland pratar under tagningarna och sådär. När det, för att, ja, man liksom tar bort spänningen runt det, tror jag.
Mm.
Men det är också för att hitta ett läge, tror jag, där det är alltid så fint, tycker jag, när skådespel... Jag har sån respekt för skådespelares intuition och skådespelares impulser. Och när en skådespelare är fri, då kommer de där. Då vågar man liksom göra annorlunda eller inte det som man hade bestämt. Och det är då det kommer, det är då man hittar livet. Det handlar ju på något sätt om att skapa liv. Hur kommer vi till livet och det genuina? För det är ju det är där man blir berörd.
Mm.
Och då är det väl olika vägar som man tar sig för att komma dit. Men jag tycker, för mig har det varit... Och det handlar ju bara om att det är så jag tycker det är kul att jobba. Själv, när jag spelar.
Mm.
Jag vill bara testa. Vi testar så. Och det är också till klipprummet. Man vill ju ha in olika, liksom, på något sätt, en färgskala. Liksom, olika lägen på något sätt. Men det är så roligt, så fantastiskt att se fria skådespelare. Det är underbart.
Mm.
Men det är också det, jag tycker ju att det är också på scen, det där, en ren skådespelare, liksom, eller en som inte håller på att joxa för mycket, då blir ju jag som publik. Då får ju publiken vara i fred. Och då börjar publiken tänka på sin egen fantasi. och sina egna minnen. Istället för att titta på en skådespelare som håller på att spotta. Han som mycket var konstigt. Alltså, varför gör han så där med munnen? Alltså när man inte tänker de tankarna. När det är rent så går du tillbaka till din egen fantasi och dina egna minnen. Och det tycker jag är så vackert.
Du menar att du, ofta när du sitter på Dramaten och kollar på någon annan föreställning så är det så här, men så alltså vad då joxa för mycket?
Nej, men det kan, nej, men jag tycker det gäller alla konstformer. Det kan ju vara musik som men det handlar ju om mig. Jag tycker när det berättar för mycket.
Okej. Okay.
Mm. Det kan vara ett uttryck som berättar för mycket. Så får ju inte jag vara i fred som publik.
Det är lite det där som jag just berömde dig för i Svinalängorna.
Att ja, men det var jätteroligt, för det är precis verkligen mitt mål, tycker jag. Det rena skapandet. Det är liksom hur... Ja, för att som publik får vara i fred.
Mm.
Helt enkelt. Men, för det är ju det som är meningen. Och ja, ofta så är vi för... Vill vi göra för mycket? Vi gör för mycket på något sätt. Vi vill vara för bra. Eller uttrycka för mycket i gestaltningen. Eller, och det kan ju vara verkligen i alla konstformer, tycker jag.
Mm. Att man försöker på något sätt.
Man vill för mycket, helt enkelt.
Mm. Och hur gör man sig fri från det?
Jag har sådana små mantran. Liksom, som, jag har Björn Melander som jag har jobbat med faktiskt bara en gång. Men det betyder jättemycket för mig. Han sa alltid, lämna dig själv i fred. Det är också väldigt bra.
Mm.
Det är en sån här litet mantra. Widerberg, han hade innan tagningarna så han kallade mig för köttbullen.
Det var så jävla taskigt, tycker jag.
Nej, det var för att hans mamma gjorde så goda köttbullar.
Jo, jag vet, men ändå. Alltså,
och då var det där, han hade den där trampa ur. Jag tycker det var taskigt. Det har jag aldrig tänkt. Men det var ju för att jag visste att det var så goda köttbullar. Trampa ur köttbullen. Och det är också sådär, och den har jag med mig. Jag har den med mig som en sån här liksom, du vet, chippa ur, bara liksom nolla.
Mm.
Istället för att liksom börja ladda.
Mm. Mm.
För då tar det tid innan man ska liksom, innan man blir ren. Så att om man liksom nollställer sig så har man liksom, stämmer man instrumentet på.
Fast om du är nollställd, är du inte Pernilla August då?
Nej, jag har ju med mig all erfarenhet om rollen som jag ska spela.
Mm.
Vem det är. Det sitter i kläderna, det sitter i... Det är roligt nu, jag har aldrig varit med faktiskt i en tv-serie på det här sättet. Att man har ganska få dagar, men sådär varannan månad i så här lång tid. Det är ju jätte... Och då tänker jag också mycket, ja, då är jag helt tappad den här människan. Och det är en ganska speciell roll, hon är så här ekologisk grisbonde. Men...
Nu pratar vi Arvingarna.
Nu pratar vi Arvingarna, ja precis. Och rätt aggressiv. Alltså ett väldigt rolig karaktär. Men och jag tänkte det nu sist. Gud, nu är det liksom 3 månader sedan jag gjorde det här. Hur ska jag hitta tillbaka till henne? Jag tar på mig kläderna.
Mm.
Sitter i kläderna. Och får de där stövlarna och liksom skimbrallor. Och så plötsligt är det liksom, jaha, där var hon. Det, ja, det är häftigt.
Mm. Mm.
Men det måste ju vara då ett arbete som man har gjort. Att det sitter i ryggmärgen liksom.
Det var någon som berättade om, jag undrar om det kanske var Persbrandt, som berättade om att von Trier liksom, alltså att han är så ondskefull som regissör.
Mm.
Har du jobbat med ondskefulla regissörer?
Alla, eller det är väl många som har det liksom periodvis och sådär. Bergman hade ju ett humör liksom. Nu klarade jag mig ganska bra utan för det humöret. Men ja, jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker inte om att vara rädd. Och jag vet inte. Jag tror att jag... Det har jag inte tagit med mig. Widerberg kunde ju också vara så där snabb och lynnig. Liksom, snarare lynnig. Nej, jag gillar inte det.
Nej, du mår inte bra av det liksom.
Nej, jag mår inte bra av det. Jo, jag tror ju att man får tag i mer nyanser om man är trygg så man vågar bli osäker. Mm. Så annars blir man, annars är man rädd. Då håller man ju tillbaks liksom. Och då man tänker liksom rätt och fel hela tiden. Och egentligen finns det ju inget rätt och fel. Det finns bara olika sätt att gestalta på. Eller... Det är ju också så här viktigt att hela tiden komma ihåg. Det finns inget rätt och fel.
Jag tror det var Kim Sulocki som berättade att när han hade spelat mot Ernst-Hugo Järgård så i Skånska mord så hade han sagt till Kim då, som var ju liten, alltså han var ett barn, så hade han sagt att det kommer bli obehagligt nu. Jag vill bara att du ska veta att det är ingen fara, men det kommer bli läskigt. Och sen så gjorde de en tagning när Ernst-Hugo skulle, jag tror att, jag vet inte om Kim visste det, men han skulle, men Ernst-Hugo lappade till honom i alla fall. Och då blev det ju bara en tagning för att han fick, men då fick han ju precis den där, för att han liksom, hur ögonen tårades liksom, fan det här var jag inte beredd på liksom, det
läskigt med barn, men det är
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, jag vet inte. Det var ingen fråga, men bara
det var nog en bra tagning.
Ja, det förmodligen.
Det där med barn är, det är ju, och vi hade det med svinalängorna också. Ibland känner jag bara, gud, vad gör jag nu med de här små barnen? Mm. Det gäller att ta hand om dem efteråt på något sätt.
Mm. Hur såg det ut då, liksom?
Men vi var ju många. De var connectade med några så att de var trygga med.
Mm.
Jag tror att det ser ut som, jag menar alltså, då kan man börja prata om att det här var inte på riktigt, liksom. Det var på låtsas. Att det var... Barn känner sig ju trygga om man själv är trygg, liksom.
Mm.
På något sätt. Eller att de fick prata om det. Helt enkelt. Hjälper väl.
Du... Nej, jag tänker bara på det här med den allvarsamma leken. Jag läste på DI att den är ju liksom finansierad bland annat med Mats Kviberg, som för övrigt också har varit här.
Mm.
Kostade 43 miljoner att göra. Är det mycket?
Ja, det är ganska mycket. Alltså inte för sekelskift, alltså, men det är ju en mellanbudget i Sverige, tror jag. Kanske hög budget, jag vet inte.
Men, och då läste jag apropå det här med, jag ska försöka binda ihop det här, men jag läste om Fanny och Alexander, att, för det var ju Sveriges dyraste film till fram, ja, inte fan vet jag, 100-åringen kanske slog det eller någonting sånt, men och på den tiden var det ju Jan Donner på SFI som drev igenom det och som liksom på något sätt blåst, jag vet inte, han fuskade ju igenom det projektet på något sätt för att
ja, det där känner inte jag till riktigt.
Han äskade i alla fall pengar och liksom, och myglade ihop det där på något sätt så att han, Bergman skulle få göra den här storfilmen som det blev. Men på den tiden då fanns det ju ingen Mats Kviberg som var med och finansierade. Mm. Du har ju sett den här utvecklingen, antar jag, under din liksom, karriär. Mm. Vad tänker du om den?
Jag tror ju att idag så behöver vi varandra, tror jag. Det är ju tråkigt på ett sätt att inte kulturen klarar sig själv. Men det är väl som i hela världen. Jag tycker det känns som att vi går liksom, men som många saker, att vi går mot Amerika liksom, att det är väl det. Och jag vet inte, jag tror att en utveckling som den går ju på så många olika plan, och den går liksom inte att stoppa. Och jag är ju jätteglad att vi fick ihop pengarna. Mm. Och sen så gäller det ju hela tiden att hålla så att inte så att man inte tappar liksom sin integritet. Så att det börjar tyckas för mycket liksom. Tror jag är jätteviktigt. Mm. Men det fattar ju smarta människor också.
Så. Ja, men förekommer det att, liksom, att finansiärer säger så här, ja visst, jag pytsar in 10 miljoner, men då ska jag vara med och kolla på klippningen? Eller?
Det vet jag inte. Jag har inte varit med om det.
Nej. Mm.
Det har jag inte varit med om, men det förekommer säkert. Eller då får tycka.
Ja, okej. Okay. Mm.
Kviberg... Men det är ju liksom ingen som har någon final cut eller sådär. Liksom, att han ska...
Men Kviberg, har jag sett filmen?
Det hoppas jag.
Ja. Okej, okay. Men du vet inte.
Jo, det har han.
Ja. Är du med och äskar pengar? Alltså, sitter du med på de mötena?
Ja, okay. Jag har varit med på två. Men där är det liksom olika finansiärer, där vi presenterar projektet.
Mm. All right.
Absolut. Mm.
Tycker du om det?
Det kanske inte är min favoritsysselsättning, men jag tycker det är också väldigt lärorikt faktiskt, att ställa sig upp och presentera ett projekt.
För det är det, för
det är ju det, mitt det, projekt,
så ja, det är liksom, du som gör
ja,
det.
Mm, mm. Och producenterna. Mm. Jag tycker det faktiskt har varit kul. Det var en helt ny grej. Jag har aldrig gjort det förut, men nu för allvar som leker.
Ett projekt som tar så jävla lång tid att göra som en lång film. Liksom, om vi tar den allvarsamma leken då, liksom, när togs första spadtaget, så att säga?
Oj, 4,5 år sedan.
Oj, jävlar.
Ja, tror jag. Ja, för jag fick förfrågan då. Och sen så...
I princip direkt efter Svinalängen. Och...
Ja, det var väl något halvår, va? Mm. Eller något. Mm. Ja, jag hade precis tackat ja till att göra Arvingarna. Men då började vi med manus. Då började Lone Scherfield skriva manuset.
Okej. Okay.
Mm. Och sen så gjorde jag Arvingarna. Och sen så... Ja, gud, allting tar som tid. Ja. Det tar verkligen lång tid. Men det är så. Det gjorde ju Svinalängen också. Det tog ju också 4 år eller sånt där.
Men, okay.
Från ax till limpa. Det är så många processer den ska igenom, och manuset ska skrivas och skrivas om, och så ska det finansieras och så. Ja.
Hur kan man inte hinna tappa lusten?
Man kanske tappar lusten, men den kommer tillbaka. Ja. Man tänker, nej, men så blir det nedlagt, eller så blir det för uppskjutet ett halvår, och så. Åh. Fast jag tappar aldrig lusten så. Inte om det är något projekt som jag verkligen... Men det är därför att man också går igenom olika stadier hela tiden. Och sen när manuset, liksom, när man tycker det är hemma, så börjar man ju med kläder och sen grafik. Och så ska det. Alltså, det är liksom hela tiden nya grejer. Så. Mm.
Du ska hitta, det är någon slags castingprocess också och så vidare. Mm. Är det så kul? Det.
Ja, det är kul. Men det är också så viktigt. Där gäller det verkligen också att bara vara öppen.
Okay. Mm.
Inte tänka med hjärta och mage istället för med hjärnan och vad som är smart. Liksom. Men jag har jobbat med Jeanette Klintberg, som jag tycker så himla mycket om. Och vi är så kul ihop tillsammans. Så därför är det roligt. Men det är svårt, tycker jag. Jag tycker det är svårt. Och där är det så där läskigt när man ska provfilma och hålla på. Första gången man hör manuset så här funka. Ja, nej, men det är marigt. Men kul.
Mm. Har du, för att efter Svinalängorna så har jag förstått det som du fick väldigt många erbjudanden. Eller?
Mm, gud, det vet jag inte. Nej, ja. Jo, det kanske jag fick, men inte så där. Men inget jag tände på.
Nej. Liksom. Men, alltså, hur är din intuition gällande det då? Finns det saker som så här, vad fan tackar jag inte ja till det där? Eller även som skådis liksom. Varför, vad synd att jag missar det där tåget?
Några grejer så där kan jag känna.
Vad är top of mind?
Nej, men det bara ramlade ner någon nu. Jag kommer ihåg, jag skulle provfilma. Men det var liksom min då, när jag jobbade mer utomlands. Evighet sedan. Om jag hade gjort Star Wars, jag kommer inte ihåg. Men så ville de att jag skulle åka till Berlin och provfilma. Och det var ingen märkvärdig roll. Men det var, jag tror att hade jag gjort det så hade det gett ringa på vattnet. Men då var jag så här, nej, jag orkar inte åka. Ska jag bepröjsa dig själv och flyga ner till Berlin? Så här kan jag inte hålla på. Nej, men, och då hade jag små barn och så här. Och det kanske, nej, men det skulle du ha gjort.
Mm.
Fast jag tänker, jag försöker att inte tänka så där heller. För att det är liksom...
Men vad var det för film?
Det var en rysk... Alltså det var en amerikansk film som utspelade sig i Ryssland. Det var inget märkvärdigt. Men det var mer att jag kände att jag kanske skulle ha gjort det.
Mm.
Man kanske ska göra, säga ja till sånt där. Nu skulle jag nog gjort det. Nu skulle jag också provfilma, tror jag.
Det är väl härligt om man inte ångrar så många grejer.
Ja, jag gör inte det. Egentligen gör jag faktiskt inte det. Nej, men jag tänker också på, alltså, det eftersom precis vi pratade om det, att det tar så fruktansvärt lång tid att göra en film, så är det otroligt viktigt att man väljer liksom den filmen man verkligen vill göra. Därför att jag har inte tid. Men fan, jag är ju bara gammal. Nej, men alltså, det är ju bara att titta, det är bara för att ta fram linjalen liksom, och kolla. Så här många år finns det kvar. Hur länge kommer man orka hålla på med film? Och då blir det ganska klart att det är inte så jättemånga filmer som jag har på mig. Alltså, det är rent krasst.
Mm.
Det är bara att räkna år.
Mm.
4, 8, 12, 16, 20. Ja, men alltså, om det tar 4 år, då är det liksom, hur länge kommer man orka?
Mm. Men själva liksom, å andra sidan så kan, alltså, hur många skulle du kunna hinna med då? Du är
alltså, spela, jag är 58.
Ja.
Alltså 10 år till, jag pallar inte längre. Okay. Tror jag. Det tror jag inte, det är så tufft. Och det blir bara tuffare och tuffare, tror jag. Klimatet liksom, det är snabbare, allt ska gå fortare och det är liksom, det är hårt att göra en långfilm alltså.
Mm.
Det är riktigt hårt.
Men vet du som regissör, vet du vad är ditt nästa grej?
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Ingen aning. Jag vet att jag ska vara i Danmark fram till jul eller januari, hålla på med den, med Arvingarna.
Men sen är det helt öppet.
Ingen aning. Ja.
Vad spännande, eller?
Mm. Jag börjar känna nu att jag snart vill jag veta.
Mm.
Men jag läser och läser och läser. Olika manus och olika grejer och sådär.
Hur ser det ut då? Alltså, har du en agent som skickar dig, som är något slags sållare och bara, nej, men det här fattar jag att hon inte kommer vilja göra, men det här kanske.
Nej, inte sålla så mycket.
Okej.
Okay. Nej.
Du får allt.
Kanske, jag vet ju inte om de sållar. Men vi pratar liksom sådär hela tiden. Alltså en svensk agent. Jag har ingen utomlands nu.
Okay.
Jag hade det förut, men jag har inte det längre. Nej, men man läser och så får jag förfrågningar. Och lite tv, lite film, lite hit och dit. Sådär.
Mm. Jag kan tänka mig det, att man som skådespelare... Jag brukar återkomma till en kanske lite fånig bild, men att man står vid rodret i sitt eget liv på något sätt.
Mm.
Och som skådespelare antar jag, särskilt kanske då om man ingår i en ensemble på Dramaten eller så som du har gjort, att där gör man ju inte det.
Mm.
Men som regissör gör du det.
Mm.
Ja.
Det gör jag verkligen. Då väljer ju jag. Ja, jag blir också tillfrågad. Men det är ju ännu mer som skådespelare det där att man blir vald.
Mm.
Att ständigt bli vald.
Är det Finns det en tillfredsställelse i det då? Att du faktiskt har skapat dig en tillvaro där du mer kan stå vid ett roder, så att säga?
Verkligen, tror jag. Jag tror också det var kanske en anledning att jag också ville gå över till regin. Jag vet inte om det är undermedvetet kanske, eller om det, att det finns en rädsla för att inte bli vald. Det kanske det gör, det kanske det finns. Det var nog en drivkraft. Men jag hade hela tiden en känsla av att jag, men som om jag inte har använt min hjärna tillräckligt mycket som jag borde, som jag kan. Det är som om jag hade liksom en vänsterhand som liksom inte, vad fan, den här har jag ju också. Det är som om jag bara använt högerhanden och högra sidan av hjärnan. Och när jag började med regi så kände jag,
vänstra.
Ja. Och då så fick jag liksom, den första känslan var det där att jag liksom, åh gud vad härligt. Får liksom, yes, jobba med hjärnan, jobba med intellektet på ett annat sätt. Och alla processerna i film, jag tycker det är så kul. Jag tycker det är så jävla roligt. Mm. Älskar det.
Ja, men det måste ju vara så jävla många, just alltså, eftersom vi just pratar om det här med finansieringen. Då ska du vara karismatisk liksom, säljare i princip.
Absolut, men då kan jag använda mig av skådespelare.
Jo. Men från det också till liksom det,
alltså, ja, visst.
Det är så många aspekter.
Ja, det är jättemånga. Men det är det som gör att man inte tröttnar heller. Liksom. Att det faktiskt är, varje process är rolig.
Till och med att sitta i ett jävla mörkt klipprum.
Ja, men nu, jag hörde när jag sa det också. Att jag liksom, det är klart att det finns dippar. Och mot slutet när man är liksom så trött. Och just när man inte känner någonting. Liksom, det är läskigt.
Mm. Vad gör du då?
Jag dricker en flaska vin eller men risken finns att det nej, men chippar ur på något sätt. Men upp när vi Åsa och jag klipper, så då kan man gå ut och gå en promenad. Kan hjälpa. Tid, sova. Jag vet inte. Ja, det är viktigt att lämna materialet ibland liksom, så man får lite distans till och så kommer man tillbaka så.
Jag hörde dig säga i tredje gången nu, men en mågammels intervju, att du låter dig inte inspireras medvetet, men omedvetet, det är en omedveten process. Men hur är det då när du befinner dig liksom i mitt i en filmproduktion? Kan du gå på bio då liksom för att, alltså
jag är väldigt förpuppad, tror jag.
Okay.
Jag kan titta på SVT Play och sådana där liksom Ernst. Så det är sådana här bara praktiska program. Nyheter. Men jag har jävligt svårt att, nej, men det är också olika processer, därför att innan, nej, men jag kan nog titta på, inte gå på bio gör man ju inte, det har man ju inte tid till. Det är liksom, tåget bara går ju liksom 1000 km/h, så det är bara ta den sömnen du kan få. Men film kan jag faktiskt titta på, för det är inspirerande faktiskt, tycker jag. Alltså, det är lite svårt. Men det har också varit sådär, om Erik Malberg Hansen som fotograf, då han kan ju vara såhär, kolla på den här och sådär, så att vi bollar lite. Så att i en process, när man liksom ska sätta filmen på något sätt, när vi letar efter look och letar efter feeling och letar efter hur ska det se ut det här, då tittar man ju jättemycket på film.
Där måste jag bara fråga om möjligen Kieslowski var med i Svinelängre processen.
Tittade jag på den?
Den blå filmen.
Jag kanske tittade på dem under, nej, det var inte som någon liksom inspiration så.
Jag ska se om den snart, men det var
roligt något, det ska jag också göra.
För ja. den har någon slags ny premiär,
precis. Nej, vi hade en annan film, nu kommer jag ihåg vad den heter. Bröderna Dardenne. Ja, den blev jag sugen på också. Stor inspiration.
Ja, vad härligt. Du, jag funderar också på det här med, vi var lite inne på det, men när du har fått eller tackat ja till en roll, Har det hänt att du i den processen känner, helvete, varför tackar jag till det här? Det här är inte rätt liksom.
Det kan man ju känna, men då tänker jag, den är så, det är ju så en otroligt destruktiv tanke. Den är ju helt meningslös, eftersom jag har tackat ja. Så är det bara att göra det. Och så finns det alltid en anledning. Det finns ju alltid någonting man kan lära av den då. Tycker jag. Även om man någon gång skulle känt så där. Men jag tycker man, när man väl är i det, sen börjar man, då jobbar man ju liksom. Då målar man ju på och letar efter karaktären. Och så pular man liksom i det.
Ja, jag tittade igenom din filmografi. Det är ju gissningsvis runt 60 poster här på Wikipedia. Från Gilead 75 till den allvarsamma leken 2016.
Oj, vad mycket är det lätt.
Ja, det är skitmycket. Alltså verkligen. Finns det saker här som du skäms över?
Nej.
Men vad härligt.
Nej, det tror jag inte. Nej, det gör
Nej, det
inte.
Låter inte så.
Nej.
Vad fint.
Nej, inte skäms. Nej. Sen kan man bli lite så här generad för vissa. Men det är liksom, nej. Ibland kan jag bli generad över den här Jesus Mother Mary. Mother Mary, som var en amerikansk TV. Men jag lärde mig så mycket på det.
Mm. Vad lärde du dig då?
Det var liksom att få en sån stor roll på engelska, bara det var ju en utmaning.
Mm.
Men när jag ser den så kan jag bli lite generad.
Okay.
Den är så helig.
Mm. När
men Christian Bale, det var Jesus. Det var kul.
Ja, herregud.
Det var väldigt roligt.
Mm. Det har gått bra för honom.
Mm.
Har gått bra för dig också.
Ja, det blev inte så mycket mer. Det kanske var därför jag inte fick några fler amerikanska roller. Det var efter.
Mm. Men du, det där är ju intressant tycker jag, för att jag får ofta frågan så här, hur länge jag ska hålla på med det här. Nu har jag gjort, du blir väl 245:e intervjun jag gör kanske. Och då brukar jag alltid, alltså det så blir jag lite provocerande. Ja. Över att varför skulle jag sluta tycka att det var kul? Det här är ju det är det jag är bra på.
Ja.
Men sen så kan jag också, så brukar jag också säga, och det är ju... jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag brukar säga att jag växer med varje intervju.
Ja.
För att jag tänker att man...
Just men man lär sig ju liksom. Exakt. Ja, man får ju alltid något nytt, en ny tanke.
Ja, alltså,
det är ju
med
jättespännande.
Något. Ja. Jag lärde mig just om bröderna Mozart eller vad de hette. Ja. Nej, ja. Precis. Där den. Belgare, typ.
Mm.
Men du, hur är det med din självkänsla idag?
Menar du idag eller menar du i där jag befinner mig i livet? Men ja, den är rätt bra tror jag. Jag har haft rätt taskig självkänsla. Eller liksom det så här, jag har liksom varit bra på mitt jobb på något sätt. Jag har känt mig stark som skådespelare, men...
Det är självförtroende.
Ja, det är självförtroende, precis. Men självkänslan har jag varit... Har varit väldigt vacklande tycker jag. Men jag börjar känna att jag... Det är lite dags. Det är dags att tycka att man är okej. Så att jag skulle nog säga att den är okej.
Hur har du kommit hit om du har, för att jag tror att det är fler än jag som kan relatera till att ha lite taskig självkänsla.
Hur har jag kommit dit? Livet skulle jag vilja säga på något sätt.
Mm.
Och jag har hållit på mycket med mitt liv tycker jag. Men jag har hållit på och donat och terapi och liksom. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är bra. Jag önskar att alla människor fick göra det. Det är så spännande. Det är som ett pussel tycker jag. Livspusslet tycker jag är jättespännande. Det är som att göra en, liksom, leta en karaktär. Så att det är väl det. Jag har hållit på och pulat. Liksom.
Går du i terapi nu?
Nej.
Okej. Okay. Mm.
Nej.
Apropå det så har du ju rätt nyligen gjort ett radioprogram med Helena von Zweigbergk när ni bland annat pratade om det.
Ja.
Hur kom det projektet till?
Hur kom det till? Ja, det är rätt länge sedan nu. Men vi är vänner helt enkelt. Vi är väldigt nära vänner och så började vi prata. Jag vet inte, jag började tänka så här, fan, man skulle göra en podd. det var ju, men det här är rätt länge sedan.
Men är det första?
Ja, första gjorde vi för 3 år sedan, tror jag.
Aha, okej. Okay.
Sen gjorde vi en till, vi har gjort 2.
Nej, 3 avsnitt har ni gjort i alla fall.
Nej, men vi har två säsonger.
Liksom.
Ja. Mm. Och så var det, jag kommer inte ihåg. Nej, men vi började snacka. Tänk om man skulle göra något på radio. Helena är så himla bra på radio, tycker jag. Hon är så jäkla bra program. Så började vi prata. Så slängde vi upp en idé. Så var det väl också att vi började prata om det vi alltid pratar om. Mm. Ja, men det där med att bli äldre och när man försöker peppa varandra. Hur ska man... Men jag tycker att det är liksom sådär, i varje liksom liten ålderströskel så krisar man till lite sådär. Jag har upplevt det nästan varje gång när man liksom går från 30 och sen så blir man 40 och så 50 och så liksom, så ska man på något sätt in i den där nya åldern, och den är alltid lite bökig. Och man vill inte liksom behålla för mycket av den där unga ändå. Man får liksom, men den ska liksom sätta sig i kroppen, och det var mycket ur det, tror jag, som det kom. Och sen hade vi en tanke om att vi liksom den där att bara prata helt fritt. Vad händer då? Ja, men lite som du. Det är ju kul. Det är roligt.
Mm.
Att det inte är för förberett liksom. Att vi...
Fan, vad taskar vi. Jag har förberett det här skitmycket.
Ja, men kollat. Det gjorde vi också. Men det var inte förberett på det sättet att det fanns rätt och fel. Utan vi förberedde inte oss tillsammans. Utan vi förberedde oss var en för sig.
Mm.
Men jag är ju inte förberedd.
Nu, idag?
Nej. Så det, då blir det ju...
Mm. Du, vem var det som föddes den 4 december 1875 i Prag och dog den 29 december 1926 i Montreux?
I Prag?
Mm.
I Montreux? Mm. Nej, men gud vad läskigt. Är Kafka? Nej.
Nej, det är en person som ofta återkommer när man pratar med dig, verkar det som. Men inte idag. Inte hittills.
Nej, men jag vet ju precis, men det här är jag helt blank.
Rainer Maria.
Rilke förstås.
Vad är det med dig och Rilke? Kan du hisspitcha Rilke?
Hisspitcha, vad betyder det?
Ja, men alltså, sälj in honom.
Nej, men jag har egentligen läst inte speciellt mycket av honom. Det är bara några citat som fastnar i mig.
Mm.
Eller som har fastnat. Just nu kommer jag inte ihåg dem. Det var gårdagen. Det var där, embrace your solitude and love it.
Mm. Men det här vittnar ju om att du, han var poet.
Mm.
Mm.
Dikter, alltså jag har mest läst dikterna, jag har inte läst.
Nej.
Men det är sådär som jag känner, det jag köper, så fort jag ser en Rilke-bok så köper jag den. Och så ligger det sådana där högar som du har. Så jag tänker att den där ska jag läsa sen.
Mm. Okej, okay, ja. Men för har, alltså, är du en poesiläsande person?
Ja, det skulle jag nog säga att jag är.
Mm.
Jag älskar att läsa poesi.
Ja, vad roligt.
Ja.
Har du några svenska favoriter?
Jag tittade precis, Bodil Malmsten, hennes sista, den här hjärtat. Det är ju fantastiskt, tycker jag.
Mm.
Nu är Lars Norén.
Mm.
Kristina Lund. Tranströmer.
Mm.
Ja, men...
För det är, jag kan ju tycka då, som även om jag har försökt genom åren med poesin, så kan jag tycka att det är lite höga trösklar.
Men jag upplever poesin så där som när man behöver lite tröst. Tycker jag att den kommer liksom. Men sen är ju det, har jag haft liksom poesin i mitt yrke också, så att jag har läst liksom mycket såna uppläsningar och sånt där.
Mm.
Och jag älskar det roligaste jag vet.
Mm.
Det är jättekul.
Men om man då känner att man säger att vi har en lyssnare här som känner, fan vad kul, det här låter som en grej för mig. Var tycker du att man ska börja?
Kristina Lund Tranströmer.
I ditt och Helena von Zweibergs radioprogram så pratar ni om förälskelse. Och då sågar du tillsammans med henne det här.
Gud, du är jättepåläst. Du har förberett dig jättemycket. Det här är läskigt. Ja.
Tack. Ja. Jag tyckte det bättre om. Nej, men så sågar ni tillsammans, tror jag, det här med att man projicerar saker på sin förälskelse, sitt kärleksobjekt.
Mm-hmm.
Att man så att säga fyller, alltså ni så att säga, ja, men när man var ung så, ja, då liksom hade jag massa illusioner om vad den här personen skulle liksom göra eller vara så. Och så tänkte jag på det där, ja, det är verkligen sant, tänkte jag, och sen så satt jag och funderade lite och kom fram till att, men herregud, liksom kärlek, är inte det exakt just det? För att den i den sekunden som man slutar projicera, finns det någonting då? Alltså, förstår du? För att jag menar, även om jag du kommer med massa egenskaper här, och om jag då ska kunna älska, ja, dig i det här fallet, ja, då måste ju jag på något sätt, även om jag gillar det här som är du, men jag måste ju också bestämma mig för att det är du.
Precis på samma sätt som man bestämmer sig för att det är inte du.
Exakt, ja.
Så är det ju liksom, ja.
För de,
ja, så är man främlingar fast man delade säng för några veckor sedan, en månad sedan. Det är liksom jättekonstigt. Jag tror inte jag vet, jag tror inget svar på det där. För det är liksom, jag tänker på filmen och på Den allvarsamma leken, den handlar ju om det på något sätt också. Väldigt mycket, det är ju precis det den handlar om egentligen. Och den där förälskelsen som biter sig fast liksom, som ju egentligen är fantasi. Det är ju det Arvid gör med Lydia. Det är liksom, eller de med varandra, tycker jag. Eftersom den aldrig får genomlevas så blir det ju liksom som en snuttefilt på något sätt. Så att när han krisar, då drar han ner snuttefilten och tänker på Lydia. Liksom. Och den tror jag alla människor har varit med om. De flesta människor har någon gång känt det här. Eller. Och det är ju liksom, ja. Det är väl livet. På något sätt.
Jag tyckte det var jävligt härligt faktiskt när Katarina Hars intervju av dig också. Jag tyckte det var så himla roligt. Att, jag ringde faktiskt henne efteråt och bara för att berömma henne, för jag tyckte att hon ställde ett par frågor till dig som var så jävla härliga. Det kanske inte är de man förväntar sig. Men de jag tyckte var härligast var, vad har katten för färg? Du har en katt som knackar på fönstret när den vill in.
Som inte är min.
Nej, okay.
Den bor på gården.
Aha, ja, right.
Men han har bestämt sig för att han ska ha mat hos oss.
Right.
Hos mig.
Ja. Dels det, och sen också, hur ser du ut idag?
Ja.
Jag tyckte att det var så härligt av henne att hon vågar. För att det, och när vi pratade i telefon så sa hon att det har ju liksom tagit henne. Hon blev väl blind i 30-årsåldern. Och nu är hon liksom, ja, lite över 50. Att det har tagit henne så lång tid att våga släppa in det i sitt jobb på något sätt. Vad tyckte du om det mötet?
Det var jätteroligt. Och lite läskigt. För det blev lite, liksom, men hon är ju duktig på sitt jobb, helt enkelt.
Det var också,
och väldigt gullig. Liksom. Jag tycker mycket om henne. Men jag är ju lite skraj också sådär, när det blir för privat. Och ibland kan jag tänka, vad är jag för privat? Ja.
Ja, det vet jag inte om det var. Det tänkte jag inte så mycket på. En grej som jag gärna skulle vilja bara drifta också innan jag släpper iväg dig är hur mammar man Stellan Skarsgård?
Men gud, har jag berättat det? Har jag sagt det? Men gud vad knäppt. Gud, jag blir nästan generad. Nej, men det där, jag tror att det är en Jag tror att det, nej, men jag försöker komma ihåg det, för det är någonting som jag också medvetet har. Det är ett drag som jag har. Det har säkert att göra med att jag faktiskt är trebarnsmamma. Jag tror att det är det. Så att den identiteten är så stark i mig. Så att mamman är så stark. Så att jag kan vara så här, lite gulligt så där, tror jag. Hur gjorde jag? Vad gjorde jag egentligen? Ja. Men det kanske är så här, man lite sådär. Mm. Något sånt, tror jag.
Som jag minns det så var det, jag vet inte om det var på scen eller om det var...
Nej, vi gjorde en kortfilm ihop.
Okay. Ja. Och då så hade han blivit lite förbannad på dig och sagt, ska du mamma mig nu hela jävla tiden?
Ja, det var något sånt han sa, ja. Men det var jättebra att han sa det. Det var faktiskt skitbra, för jag blev medveten om ett drag som inte är speciellt attraktivt, tycker jag. Det där... Nej, men du vet när mamman tar över. Liksom. Mamman är så... Hur är det? Nej, men det kan vara lite sådär. Och det tycker inte mina barn om heller. Mm. Så att den är... Det är någon sån där...
Men jag kan tänka mig att i rollen som regissör så måste det vara liksom... Det måste vara lätt. Alltså på något sätt. För du är ju ändå... chef för en jävla jätteproduktion med massor av människor.
Mamma.
Någon slags supermamma. Ja. Fast är du mammig som chef också?
Ja, det kanske jag är. Jag vet inte. Det är nog ett drag i alla fall som finns med. Alltså jag försöker att slipa bort det lite grann, faktiskt. Men det smyger sig nog in. Det tror jag nu det gör. Mm. Men jag hade ju det liksom också, det har jag säkert också berättat flera gånger, men det var också det där. Det är kanske inte så mycket mammigt, men det är ändå, ja, det finns något mammigt i det också där. När jag var ju skräckslagen innan Svinalänga. Jag tänkte, fan ska jag göra det här? Och jag är ju ingen sån person som leder. Jag är ingen ledare alls. Och jag tror att många blev jätteförvånade att jag blev regissör. Därför jag har inte alls de... Jag tycker inte det är speciellt kul att leda människor och vara liksom ansvar för gruppen. Det är inte jag. Och prata inför många människor. Jag har varit jätteskraj för sådana saker. Men så när jag fick den här, så kom jag bara på. Jag var i Skåne då. Och vi skulle ha vårt första stora möte. Och jag var bara så fruktansvärt nervös. Och så tänkte jag på det, just den här liknelsen med att laga en middag. Som var, och det hjälpte mig så himla mycket det där. Jag är faktiskt jävligt bra på att laga mat. Och jag är bra på att laga snygg mat. Och jag är bra på att bjuda in bra människor som gillar varandra. Och jag är bra på att liksom hålla maten varm. Jag kan fixa ett kalas. Liksom. Mm. Jag är bra på det. Mm. Så det är inte svårare än så. Och den har varit med mig. Det var en väldigt bra sån här liknelse som hjälpte mig jättemycket. Det påminner om det. Mm. Vad fan, kan du göra ett stort kalas? Kan du göra en filminspelning?
Du har tre döttrar.
Ja.
En av dem går det bra för som skådis.
Två
av dem, förlåt. Mm. Mm. Vilka då? Det är Alba och...
Alba går i Köpenhamn på scenskolan. Asta går i Aarhus på scenskolan.
Ja, vad roligt.
Så de är danska, halvdanska. Mm. Ja. Och Agnes håller på att bli scenograf.
Okej.
Okay. Går på det som hette DI förut, som nu heter STDHK. Ett namn jag inte har bestämt mig för att aldrig kunna lära mig.
Men hur är det då?
Jättekul.
Ja, tycker du det?
Ja, jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Mm. Det är roligt att precis den reaktionen som du sa nu, har jag inte jobbigt. Alltså du vet inte varför folk tycker att det skulle vara...
Nej, inte jobbigt. Det var inte liksom... alls den. Men jag bara tänker så här, vad fan... Ja, eller ja, jag skulle väl bli jätteglad om min son också ville programleda. Kanske. Men
det är många som reagerar så här, men gud, är inte det jobb eller konstigt eller något sånt där. Och egentligen, men jag tycker mer att det är egentligen ganska naturligt. Det är ju det. Det är liksom, det är det de har, kan på något sätt. Mm. Och de har liksom växt upp i det.
Ringer de och frågar dig om saker?
Ja, vi pratar ganska mycket tycker jag. Men nu är de i Danmark så vi har inte sett, så vi, det går ju lång tid emellan. Men när vi ses så tycker jag alltid vi pratar mycket. Det är inte så att de frågar om råd sådär. Liksom. Det tror jag inte de gör. Men det är mer att vi får... Har fått ett nytt samtalsämne som är jättekul. Mm.
Jag tänkte bara fråga dig, för att apropå det här med Katarina Haars intervju, där var du ju eventuellt då, kanske lite privat. Och jag tycker väl att jag har hållit mig hyfsat
absolut
ifrån det. Men jag tänker ändå att jag skulle fråga
nej.
Dig.
Nej!
Vad?
Nej, jag vet inte.
Nej, men du vill inte svara på den frågan. Nej, men du verkar så bra på att skilja dig. För att det låter
bra som att, på
att
skilja mig?
Ja, det låter som att du har så härligt förhållande till dina ex-män.
Ja, men det har jag nog. Mm.
Vad är
härligt, vadå? Jag tycker, det är väl jättejobbigt att skilja sig. Det är ju alltid, det tar tid. Men jag har några år på nacken, så att det är liksom... Ja, gud, vad ska jag svara?
Nej,
helt enkelt. Ja, men jag var bra på att skilja mig, jag vet inte. Det är ju tråkigt. Det är tråkigt att vara bra på att skilja sig.
Ja, men det lät också elakt. Alltså så här,
ja.
Som att du... Hej Pernilla, du är faktiskt svensk rekordhållare i bra på skilsmässa. Nej, det var inte det jag menade. Jag bara menar att liksom hur man gör då, för att jag hade Marie-Louise Ekman här som också verkar ha så
jävla... Jättebra på skilsmässa.
Ja, men som också verkar ha så det härliga för liksom så. Det verkar funka så bra med exen på något sätt.
Och då men det är väl... jag vet inte, kanske... Ja, för man tycker om de människorna. Jag tycker om dem. Som jag har levt med och varit gift med. Ja, det är ju ömsesidigt. Det måste ju vara från båda håll. Men allt tar ju tid. Mm. Sen är ju det när man har barn tillsammans så har man ju liksom... Då har man ju ett liv tillsammans. Tills de blir stora. Mm. Eller hela livet ut.
Jag frågade dig om din framtid. Du vet att du ska jobba i Danmark till i jul. Sen vet du ingenting.
Nej, jag vet faktiskt ingenting.
Är du rädd för det?
Det finns en liten. Fast jag tycker att det är jätteskönt att det är lite lugnt runt mig nu. Det var eller lugnt nu ska jag inte säga. Nu är det verkligen inte lugnt. Men att det har varit en lugn period. Jag har verkligen behövt det. Det tar verkligen på mig att göra en film. Alltså det... Jag var helt slut faktiskt efter den här gången. Och det är nog så. Jag kommer nog alltid att vara så. Så att jag ska nog bara lära mig att vara försiktig med mig själv. Så man ger sig de här pauserna emellan.
Mm.
Tror jag är jätteviktigt. Också få spela. Det är lite återhämtning för mig, märker jag. Det är jättekul. Så det vill jag aldrig sluta med.
Håller du på med yoga?
Mm. Älskar det. Jag har ett jättebra ställe i Köpenhamn också. Det är jätteskönt. Vart jag än går så är jag så här, ja, jag är ju snäll yoga, hata. Så lugn, fin.
Du, vill du rekommendera något?
Nej men gud, det stod helt stilla. Det enda jag kommer på just nu, men det var för att prata om mat. Jag kanske börjar bli hungrig. Jättebra kokbok som jag älskar, som heter Plenty av Otto Lengi.
Mm.
Det är han som gör den här goda sötpotatisen som jag gjorde.
All right.
Men ska jag rekommendera något annat? Vad ska jag rekommendera?
Men jag vet inte. Alltså, alla rekommendationer som innehåller sötpotatis har fått godkänt av mig. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Erik Stöjby, Dramatenchefen.
All right. Mm. Tyckte du att det var ett bra val av Dramatenchef?
Spännande.
Mm.
Tycker jag. Kul att se vad han... Och Linn Ullman.
Hon är faktiskt på väg. Hon kommer...
Gud vad kul.
Ja, om någon månad.
Bra.
Mm. Mm. Du, då var vi klara.
Och vad roligt.
Mm. Jag tyckte du det kändes.
Bra, kul.
Mm. Mm. Då stänger jag av nu.
Ja.
Pernilla August. Härlig va? Gå och se hennes film Den allvarsamma leken på bio, det ska jag göra. Och hyr nu Svinalängorna om du inte redan har sett den. Den är fantastisk. Och räkna då Noomi Rapace antal repliker. Det är inte många. Skit i att räkna. Koncentrera dig på upplevelsen bara. Det var allt för nu. Vi hörs. Puss och kram. Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.